With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig, Elin Olofsson, och min producent Anneli Lanner.
Välkommen till höstsäsongen av Elin möter, säger jag som heter Anneli Lanner. Det här avsnittet gästas av Frida Skybäck. Hon är författare och nystartar i en ny genre. Men jag tänkte att du och jag, Elin, först skulle prata lite grann om våra nystarter. Jag började ju jobba idag. Jag har ju ett annat jobb utanför podden också, som du vet. Och först kunde jag inte somna. 02:28 tittade jag på veckaklockan sista gången. Då ställde jag också fram veckaren en timme. För jag tänkte att jag kan inte vakna 6 när jag inte har somnat än. Jag vaknade 7. Sen spillde jag ut kaffe ur min termosmugg i trapphuset som jag hade skurat tidigare. Så då skurade jag om det lite grann och så åkte jag till mitt jobb för att få veta att det möte som jag egentligen åkte dit för var inställt. Dessutom har vi börjat med såna här flexarbetsplatser, fast det fanns ingen sån åt mig. Så det slutade med att jag stod vid ett skrivbord med min bärbara dator som vanligt. Så börjar min dag. Hur är det med din höstnystart, Elin? Något bättre?
Ja, det vet jag inte. Men kul att se dig, Lanne. Det var länge sedan. Vi är ju inte i samma rum nu heller, men jag ser dig på Zoom-skärmen här i alla fall.
Vi är i samma universum, både mentalt och fysiskt. Nej.
Ja, hyfsat. Jag har ju haft covid sen vi såg senast, men ja. Jag är väl tillbaka.
Hur känner du
i matchen
nu?
Det känns bra. Jag förlorade lukt- och smaksinnet. Men jag tror att båda delarna är helt återställda och tillbaka. Och jag kollar framförallt smaksinnet med jämna mellanrum med en sån här Marabou-chokladkaka med pistagenötter. Det är något geni på Marabou som har uppfunnit den där. Och det verkar funka jättebra. Jag känner mig uppåt varje gång. Nej, men i övrigt så är det väl... Ja, det är nystart, det är höst. Man känner den galopperande gamla plugghästen igen som vill ut och springa som vildhästar ihop med de andra, va?
Ja, exakt.
Någonting sånt. Nej, jag vet inte. Jag ska inte vara så här klämkäck. Jag försöker jobba upp någon slags... Jag försöker jobba upp en pepp och en nystartskänsla och... känna mig mera förväntansfull, och jag känner att det är liksom den höst jag har framför mig, så kommer jag behöva vara modigare och jag kommer att behöva göra en massa saker, och ja, det blir lite nytt, det blir liksom, jag menar, jag har hyrt en lägenhet i Stockholm under oktober-november. Det ska bli kul att bo någon annanstans ett tag och se något annat igen. Jag har massa jobb framför mig. Jag har massa roliga saker, men också liksom komplicerade saker där jag kommer att behöva vässa mig och pressa mig kanske också och försöka vara... Jag vet inte, det är ju samma gamla jävla muppen. Jag försöker bli... Jag försöker leva större, modigare nu igen.
Känner du dig laddad inför alla de här uppgifterna under hösten?
Jo, men jag känner mig förväntansfull och glad. Men jag känner mig också så där som man blir liksom, med alla stora saker som utmanar en, så blir man ju också skräckslagen eller nervös och tvivlar på sin egen förmåga och tvivlar på att man kan vara den person och ja, den modiga person man behöver vara, och att man kan fixa allting som man drömmer om och så att, ja, inte vet jag. Det var de här stora frågorna då, liksom leva sitt bästa liv, allt det här som vi brukar ja, snacka om i podden. Sen så har jag också gjort en sån här konkret, ganska osexig men handfast nystart nu här under början av hösten. Det är ju det här med att jag la en hel eftermiddag på att säga upp lite olika abonnemang. Du vet. Det är också en bra nystartsprincip det här.
Låter
med att...
väldigt vuxet, Elin.
Ja, alltså det är ju sånt där. Det är små summor, va? Men jag såg att det drogs 45 kronor i månaden för någon medicinsk app som handlade om kroppsdelar, kroppen inifrån. som jag har laddat ner någon gång i något research-syfte till mitt manus som handlade om skador på artärer och sånt. Det här är någon app som läkare använder tydligen. Men den här har jag haft kvar. Och som sagt, den kostar 45 spänn i månaden. Den har jag nu sagt upp. Jag sa upp ett av mina två ljudboksabonnemang. Och sen så tog jag mig samman och tog ett långt snack med mig själv i badrumsspegeln inför att ännu en gång ringa till kära gamla farbror Telia och försöka framföra lite olika synpunkter på mina olika, ja, företagsabonnemang som handlar om mitt mobila bredband och extra surf och sånt här. Det här är någonting som jag blev påsåld en gång på telefon, och sen så har jag kontaktat Telia flera gånger tidigare, och då har man sagt att nej, du kan inte säga upp dem där, för då drar det med ett annat abonnemang som jag ska ha kvar. Så att jag hade lugnande samtal med mig själv och jag tänkte så här, mitt mantra var hela tiden: vad de än säger nu i Telias kundtjänst så ska jag inte bli spydig. För det är inte rätt. Jag tycker inte att det är bra att vara spydig mot kundtjänstpersonal.
Lyckades du?
Ja, men alltså Anneli, jag tog mig samman, jag telefonerade. Jag hamnade i en telefonkö med bara en person före mig. Så jag hade ju ganska kort tid, att upprepa det här mantrat om att inte bli spydig. Det svarar en kvinna: jag framför mitt ärende. Jajamän, säger hon, och säger upp de här två abonnemangen så här fort. Och sen frågade hon: hade du något mer ärende idag? Och då blev jag så här, nej. Nej, det var ju bara det här. Tack så himla mycket. Hej då, blev det då. Efter cirka 2 års kamp. Så att,
bra gjort.
Det gick bra. Ja, det var ju bra gjort. Jag skulle ha frågat henne som verkade så effektiv och rapp och klarsynt om hur man blir en modigare människa också. Men det hann jag inte innan jag redan hade lagt
hej då
av ren förvåning.
Jag brukar ju, du känner ju mig, så du vet ju att jag nu den här säsongen, just när vi, eller egentligen när vi byter årstid, så brukar jag med vemod se tillbaka på saker som jag har gjort för lite av. Jag har som vanligt badat för lite, paddlat för lite kajak, ja, alltså så är det i sommar också, men jag jobbar med mig själv för att istället se på de roliga saker jag ändå har gjort, och så försöker jag tänka, ja, men nästa sommar ska jag försöka bada lite mer, paddla lite mer kajak, ha lite roliga, ja, du fattar. Jag jobbar på det. Jag kan inte lova att jag lyckas, men jag jobbar på det.
Ja, alltså det är det här med att jobba med och på sig själv. Vi brukar ju liksom lyfta fram det här i podden Elin Möter, men det är jävla störigt också att man aldrig blir liksom klar.
Ja, exakt. Tänk om man blev klar någon gång. Men du, nu lämnar vi oss och går över till det här avsnittets gäst, Frida Skybäck alltså. Vad var du mest nyfiken på med henne?
Men Frida är ju en författarkollega till mig som är modig. Hon testar ofta nytt. Hon väljer till exempel då en ny genre. även den här gången. Hon har skrivit i flera genrer. Hon har ju då precis kommit med sin första renodlade kriminalroman Svartfågel, och den pratar vi förstås om i samtalet också. Sen är Frida en sån här person som jag har hälsat på någon gång på bokmässan. Jag har också lyssnat på henne någon gång på bokmässan och så. En person som tar sitt yrke, sitt författarskap på absolut största allvar och kommer väl förberedd. Hon är vältalig och välformulerad och verkar alltid oerhört genomtänkt i det hon gör och det hon satsar sin tid på. Hon vet vad hon vill berätta och hon vet hur man snickrar ihop en bra berättelse.
Elin möter Frida Skybäck.
Ja, men nu har jag äntligen en ny gäst till podden Elin möter framför mig på skärmen, för det är ett Zoom-samtal. Gästen befinner sig på en annan plats i landet, tror jag. Vi ska få höra det snart. Gästen är författaren, min författarkollega får man väl säga, Frida Skybäck. Välkommen till podden.
Tack så jättemycket. Super att vara med.
Hur är läget med dig idag?
Det är bra med mig. Jag sitter här hemma i mitt kök i Lund i Skåne och jobbar lite med min nästa bokidé samtidigt som jag då är mitt uppe i släppet av min senaste roman.
Ja, men precis. Svartfågel, det är den nya boken. Jag har inte hunnit läsa den än. Jag kan berätta för lyssnarna att när vi spelar in det här så har den inte släppts än. Men jag har bevakat den så att jag kommer att få ett meddelande när den har släppts. Men du, Frida, vet ju såklart vad den handlar om. Du har ju skrivit den. Kan du inte berätta lite grann vad Svartfågel är för oss?
Ja, absolut. Svartfågel är min första renodlade kriminalroman och första delen i en serie. Och den handlar om Fredrika Storm. Hon är en polisutredare. Och hon kommer ursprungligen från Skåne, från en liten ort som heter Harlösa, som ligger utanför Lund, ute på landet. Hennes familj driver en ganska stor lantgård där, hennes pappa och hennes farbror och deras barn. Men Fredrika har då lämnat den här miljön ganska tidigt, hon har liksom stuckit därifrån. Och det beror bland annat på att det är ganska mycket slitningar i den här familjen. Det är lite maktkamper om den här gården. Det är ju ganska tufft. Det är ett ganska viktigt tema i Svartfågel. Det här med landsbygd och hur utsatt det kan vara att leva på landsbygden. Vilka svårigheter det kan... För det finns ju både för- och nackdelar naturligtvis med att växa upp i ett litet samhälle. Men just den här gården det är en ganska då stor gård. De har byggt upp den och har varit liksom duktiga på att förvalta den. Men det är tufft och det är mycket slitningar. De är inte riktigt överens om hur de ska driva den. Och Fredrika har också haft en ganska tuff uppväxt för att hennes mamma lämnade familjen när hon var liten. Men nu kommer hon tillbaks och boken börjar då med att vid den här lilla byn så ligger en stor sjö som heter Vombsjön. Som är en fantastiskt vacker plats. En jättestor sjö med skog och våtmarker och djurliv. Och i första kapitlet så är det då en ung kvinna som heter Noomi som jagas ut på isen på den här sjön. Men isen är alldeles ny så hon går igenom och drunknar. Och då får Fredrika i uppdrag att försöka ta reda på, utreda vad det är som har hänt. Och hon åker hem till Noomis lägenhet. Och där hittar hon ett fotografi av en man som bodde i Harlösa när Fredrika var liten. Hon kommer ihåg honom, Tobias Falk heter han. Och hon förstår då inte riktigt kopplingen mellan Noomi och den här Tobias Falk. Och ingen i byn vet vem hon är. Ingen har lärt känna henne. Ingen vet varför hon har kommit dit. Noomi från uppvuxen på en helt annan plats. Och när Fredrika då inser att den här Tobias Falk, han försvann från byn och ingen vet var han tog vägen heller. Att det här hände samtidigt som hennes mamma övergav familjen. Då börjar hon fundera på om det kan finnas ett samband. Och hon blir mer eller mindre besatt av det här att försöka pussla ihop. Vad är det som har hänt? Och har det någonting med hennes mamma att göra? För hon har ju då alltid funderat. Hon vill ju veta vad hennes mamma har tagit vägen. Hon har ingen kontakt med henne. Hon har gjort ett par försök, men hon har inget att gå på. Och hennes pappa vägrar att prata om vad det var som hände när mamman lämnade familjen.
Spännande. Alltså du, jag tänker nu när du berättar så tänker jag att du sitter i Lund nu och den utspelar sig i de trakterna, den här boken, Svartfågel. Men vi hör ju inte dig prata någon skånska, va? Du är uppvuxen någon annanstans.
Ja, jag har en dialekt som är helt omöjlig att identifiera, tror jag. Jag är född i Småland på en bondgård. Men mina föräldrar är då uppifrån, pappa är från Stockholm och mamma från Östergötland. Så att jag har väl en liten blanddialekt kan man säga. Och så flyttade jag till Skåne när jag var 5. Och då blev faktiskt det här lite trauma för mig. För jag flyttade till en liten by som heter Örkeljunga. Som är då, som Harlösa på sätt och vis får representera. Alltså det är en liten by, det är... Alla känner varann, många är liksom etablerade sedan flera generationer i den här byn. Och när man då kommer utifrån och inte har den här grunden att man känner alla och man dessutom inte pratar skånska, då blir det lite av en krock. Så att jag tror att ett tema i den här boken, just utanförskap och att känna sig annorlunda som Fredrika gör, det kommer väldigt mycket från min egen upplevelse och min egen känsla. Och jag ska också varna för det blev ju ett litet en försvarsmekanism när jag var liten, att jag försökte ju prata skånska.
Mm.
Och jag tror att undermedvetet ligger det kvar, så att när jag pratar med människor, nu när jag sitter och pratar med dig lite längre, då kan det vara så att jag kommer börja härma din dialekt. Så att du är beredd på det. Det är inte för att jag försöker skoja med dig något, utan det är väl en sån här grej som hjärnan gör då, för att försöka anpassa sig och passa in.
Alltså så där gör jag också. Jag läste någonstans, och det är väl kanske för någon slags försvar också, att det är människor med bra språkkänsla som kan liksom härma eller falla in i dialekter och sånt lätt. Jag försöker försvara mig själv med det, men jag vet precis hur det där är. Jag hade i ett tidigare jobb när jag jobbade i mediebranschen, det är många år sedan nu, så hade jag ett gäng finlandssvenska kollegor. Som ju talar ett väldigt vackert, en väldigt vacker finlandssvenska. Men där fick jag verkligen liksom påminna mig själv om gång på gång. För när man umgicks med dem, och de lät i mina öron då ganska lika varandra, så är det otroligt lätt att börja prata som dem. Och liksom att det uppfattas också som att man härmar någon, eller som att man liksom skojar med någon. Och jag fick alltid liksom tänka igenom, vad säger jag nu?
Ja. Och det är inte så lätt att hålla sig till.
Nej, och det är ju det där också. Alltså jag tänker det är så här mänskligheten som flockdjur också. Att vi vill anpassa oss och vi har det här i oss att liksom låta som de andra, göra som de andra. Försöka smälta in, inte vara en främling på något sätt så där också.
Ja, men då kanske vi börjar härma varandra. Det blir spännande.
Ja, vi får väl se. Vi får se var vi slutar.
Ja.
Om båda pratar skånska i slutet så har vi problem.
Ja, då blir det väldigt märkligt.
Men du, jag läste också på förlagets hemsida Svartfågel här att det är då karaktärer och relationer. Det är ju dina signum kan man säga från ditt tidigare författarskap också. Och att det också då är de här miljöerna och att din nya bok för tankarna till Mare of Easttown. Och det är ju en tv-serie som vi har hyllat här i podden Elin möter tidigare. Vad ser du för kopplingar mellan Svartfågel och den tv-serien?
Ja, Mare of Easttown var en stor inspiration. Jag såg ju den då samtidigt som jag satt i början av skrivprocessen av den här boken. Och jag såg verkligen att wow, det är precis så här jag föreställer mig boken. Att det handlar om ett litet samhälle, det handlar om familjer och vad som händer i de här under ytan lite grann. För så är det ju alltid i familjer att det finns en historia, det finns hemligheter, det finns saker man vill visa utåt och saker man vill dölja. Och det kan ju då ge upphov till ganska jobbiga saker. Och jag vill också försöka fånga den här då utsattheten som jag drabbades ganska mycket av. Eller som jag liksom verkligen kände av i Örkeljunga då, som jag tänker då att det finns i Harlösa. Att det är tufft att bo ute på landsbygden, lite avskuren från ibland resten av världen. Man är väldigt beroende av de andra människorna som bor i samma by. Att man kanske ibland går med på att göra saker som inte känns okej, eller som man tycker vet att det här är fel, just för att man vill passa in. Och vad då som händer om man inte passar in, om man inte får vara med i gemenskapen. Men också att det är mycket arbetslöshet. Det kan vara svårt att försörja sig. Man är väldigt beroende eller utsatt av vädrets makter, särskilt då som lantbrukare. Och nu i Skåne så upplever jag att vi har mer och mer extremväder, att klimatet förändras. Och jag har gjort väldigt mycket research och pratat mycket med lantbrukare om det här, att det är mycket torka eller det är stormar och regnar mycket på vid fel tillfälle, att det kan förstöra flera års arbete. Mm. Så det är väl någonstans den här sociala utsattheten och kampen för överlevnad som jag gillar med Mayor of Easttown, utöver det här att alla känner varandra och alla vet saker om varandra och har hållhakar på varandra.
Ja. Ja, men och det tänker jag var både med den tv-serien någonting som slog mig också, och som jag också tänker på nu när du pratar. Jag är ju då också, jag är uppvuxen på den jämtländska landsbygden, och som du säger med för- och nackdelar, men det är ju också det här att det är, vad ska man säga, man är väldigt, det är en väldigt avgränsad och tydlig arena också, på gott och ont. För alla som bor här eller som växer upp här eller så. Liksom det goda kan ju vara trygghet, så att man vet vilka alla är och man känner varann och förhoppningsvis hjälper varann om man hamnar i trubbel på något vis. Och så. Men det är ju också det här som jag också kände igen i Mayor of Easttown. Det här som hon också säger, huvudpersonen som spelas av Kate Winslet. Det här är liksom att man... Det finns en roll åt den på den här arenan eller på den här scenen, och man är den personen på något sätt, och man kan inte, det är inte så lätt att förändra sin egen roll i ett litet samhälle heller. Nej. Och hon har ju det här att hon är baskethjältinna, att bära det ryktet och också då liksom leva idag och vara polis och allt det här andra som hon gör i tv-serien. Men det är väldigt intressant på så sätt. Och det är också intressant, tänka för oss författare, just utifrån det, att det är en arena eller en scen med ett antal karaktärer som liksom har olika relationer och bakgrunder och framtider också, såklart.
Ja, och jag tycker det är spännande med Mayor of Easttown också, det här att hon, Kate Winslets karaktär då, att hon... Ja, men hon kan tumma lite på reglerna, för så upplevde jag att det var i min uppväxtort, att polisstationen blev nedlagd och att man har lite ett eget samhälle i samhället och egna regler, och att det är de man ska följa, inte samhällets regler. Nej. Så det är ju spännande, det blir ju upphov till mycket motsättningar och diskussioner och så, som skapar bra underlag för en spännande roman.
Ja. Men du, är ju också nyfiken på, för du har ju skrivit i flera olika genrer. Du har ju skrivit väldigt populära, ja, ska vi kalla dem feelgood eller relationsromaner, kan vi väl säga i alla fall. Bokhandeln på Riverside Drive, Bokcirkeln vid världens ände och Bokskåpets hemlighet. De var ju enorma framgångar, får man ju säga. Väldigt många läsare som köpte de böckerna och älskade de böckerna. Och så har du skrivit annat också, du har skrivit historiska romaner och sådär tidigare. Mm. Och jag tänker att du känns som en författare som är väldigt fri när du liksom skriver och väljer en ny genre. Och som du säger, det här är din första renodlade kriminalroman som du kommer med nu. Mm. Alltså, hur tänker du kring genre när du skriver?
Jag tänker att genre är, att det är roligt framförallt att testa olika genrer. Att det finns olika förväntningar, olika ramar, och att det är, som författare så tänker jag att det är viktigt att det finns vissa ramar man följer. Man ska, som i en kriminalroman, så ska det ju vara ett brott som begås till exempel. Men jag blir också väldigt inspirerad av att försöka bryta de här ramarna lite grann. Att hitta min egen historia, min egen, för det, någonstans måste det alltid börja med att man själv är intresserad och tycker att det här är spännande, det här vill jag utforska. Hur känns det om det här händer? Hur känns det om, ja, men som Fredrika, att hon börjar misstänka att en familjemedlem har begått ett brott. Hur känns det? Hur behandlar man det? Så att någonstans så har jag ju alltid hittat min egen historia i de här genrerna och kanske böjt och bänt lite på dem. Jag vet till exempel att mina, de här relationsromanerna, är det ju, ibland är det ju folk som säger, ja, fast, för det vi har ibland kallat, det har ibland kallats för feel good som du sa, även om det kanske inte riktigt är feel good, för det är ganska mörkt. Och då är det ju folk som då säger att men det här är ju feel bad. Och det tycker jag är ganska härligt att man kan, ja, men alltså, gå utanför ramarna. Men som sagt, det är roligt, och det är roligt att utmana sig själv. Jag har ju lyssnat på din podd ganska mycket och vet ju att du ibland drar paralleller till idrott och skrivande, mellan idrott och skrivande. Och jag är själv uppvuxen med att ha tränat och tävlat mycket och använder själv lite samma psykologi, det här att man vill växa, man vill hela tiden utvecklas och se, okej, vad kan jag, vad funkar när jag skriver, vad kan jag testa härnäst, vad är nästa steg? Och då är ju det här med genre ett sätt att utmana sig själv och gå nya vägar.
Mm.
Sen, om man tittar på de historiska romanerna och relationsromanerna, så är de ju också lite smygkrim, skulle man kunna säga. För alla bygger ju på att det är någon som har försvunnit eller någon som har blivit mördad eller någon typ av mysterium. Så att jag har väl jobbat mig upp mot den här kriminalromanen, kan man säga.
Det är ju någonting med det där. För jag då liksom, som står inför ett genrebyte, och nu tar jag verkligen det ordet i min mun. Jag vågade knappt säga det när jag började skriva på det jag skriver på nu, för då kändes det så stort liksom. Men nu försöker jag öva mig själv i att säga att ja, det här är ett genrebyte. Det här är ju liksom en spionserie jag håller på med nu, om kvinnliga spioner i historisk tid. Så det är ju någonting annat än det jag skrivit tidigare. Men det är ju liksom också, som du säger, det är en härlig utmaning, och man känner det här att det är nytt, det är nya konventioner i den här genren, det finns en annan förväntan. Men det är också det här, lite kan jag känna rädslan i att kanske göra läsarna besvikna, de som har gillat mina tidigare böcker, de kanske liksom inte alls gillar det här. Och så får man lite sådär ibland ord från kanske förlagsbranschen eller så också, liksom att ja, men du ser väl till nu så att du liksom inte kastar ut barnet med badvattnet, eller vad man ska säga, att man inte river någonting som man har lagt många år på att bygga upp och allt där. Så det är klart att det, men så är det ju i och för sig med utmaningar, när jag tänker efter, att det finns ju alltid en liksom lite kittlande rädsla någonstans också.
Jag tror, min erfarenhet är, för jag har också varit jätterädd för det när jag har gjort så liksom ganska häftiga svängningar i genre, att bokbranschen, det är de som är lite konservativa och lite oroliga, men läsarna, de tycker bara att det är toppen, de tycker det är jätteroligt. Och jag tror att ofta har man ju någon slags författarkärna som blir synlig eller återkommer oavsett vilken typ av historia man berättar, att det finns där någon slags grundvärdering och grundtankar som hela tiden återkommer. Så jag upplever att mina läsare känner igen mig oavsett genre, och det tror jag att dina läsare kommer göra också.
Ja, man hoppas ju det, och samtidigt så vill man nå nya läsare och liksom en ny publik, så att det är ju sådär. Men det är ju också sånt som man har gått om tid som författare att fundera och vrida och vända även på sånt, inte bara på handlingen och researchen och allt vad det är. Men det är väl så också, tänker jag, när man har varit verksam. För både du och jag har ju varit verksamma som författare i, ja, du några år, fler än mig tror jag, men i alla fall i minst 10 år, både du och jag. Så blir det ju också det här att man, precis som i alla branscher och med alla yrken och sådär, när man har ett antal år i bagaget och ett antal års erfarenhet, så gör man lite andra reflektioner. Man vill ha nya utmaningar också. Man vill inte bara liksom springa på i samma hjulspår och skriva samma sak och liksom upprepa sig och så här. Det blir ju väldigt tråkigt för en själv, och det bygger ju väldigt mycket, tycker jag, författaryrket på att hitta något som man verkligen engagerar sig i och tycker är spännande att utforska och skriva och så. Annars står man inte ut med alla de här timmarna vid skrivbordet, så att det måste ju vara någonting som lockar. Men jag tänker också att det är lite grann så där. Jag hade nog en mycket mer diffus bild av vad bra berättelse berättelser var i början. Och jag skrev mer de första böckerna, framförallt den kanske första, allra första boken, men skrev mer på känsla, vad jag tyckte var viktigt och vad jag hade funderat på och sådär. Så att det är väl det också, att man utvecklas ju helt enkelt i sina yrkeskunskaper och liksom får andra insikter och vill söka sig nya fält att vara verksam inom också. Men du, jag vet, jag läste på din hemsida att du har varit en berättande person och en skrivande person hela livet, sedan du var barn. Varför är du en berättare?
Ja, det är ju svårt att svara på. Det enda jag vet är att jag alltid tyckt att det har varit väldigt, väldigt roligt och stimulerande att berätta historier. Att jag älskar historieberättande. Både att själv få hitta på saker och skapa saker som får andra människor att känna någonting. För mig är det kärnan väldigt mycket, att jag, när jag skriver en bok, då vill jag ju veta vad andra tycker om den. Alltså jag vill ju att de ska få uppleva någonting. Att de ska få verklighetsflykt, försvinna in i en annan värld och sugas in och tycka att åh, det här är jättespännande och sorgligt och bli berörda. Men jag älskar ju också berättande, att själv ta del av andras berättande. Det är nog det viktigaste kanske i mitt liv, att läsa och se tv-serier och film och teater och sådär. Att livet hade varit så otroligt fattigt utan det. Varför är jag en berättande person? Förmodligen för att jag älskar berättelser och jag älskar det här att få lära känna andra människor, få lära känna andra perspektiv, få se världen ur andras ögon. Det får man ju göra jättemycket när man skriver. Att man får ju träna sig på att jag skriver ofta om personer som jag kanske inte riktigt tycker om eller inte riktigt förstår mig på, för att försöka då förstå varför är den här personen på det här viset, eller varför gör de så här, och också att förstå mig själv, varför gör jag så här, att spegla sig själv i det. Så att, ja, berättandet är en så väldigt viktig sak i mitt liv, skulle jag säga. Jag hade haft ett väldigt torftigt liv utan det.
Vad är det i andras berättelser då, om det är böcker eller tv-serier eller film eller vad det nu kan vara, som fastnar hos dig? Vad utgör en bra berättelse för dig?
Alltså det är framför allt att jag blir berörd av karaktärerna. Att jag fastnar för dem, att jag bryr mig om dem och blir intresserad av deras resa och deras utmaningar. Det är centralt för mig, både när jag skriver och när jag konsumerar kultur. Så att jag tror det handlar väldigt mycket om att bli berörd och få känna saker, få gå ner i djupet i sina egna känslor. För jag tror ju också ofta att när man då läser någonting som man fastnar för, till exempel, att ofta handlar det ju också om att spegla sig själv och liksom känna med den här personen. Så att det här med att få känna, att verkligen få gå in i olika känslor och olika vinklar och förstå saker på nya sätt, det är det jag tycker är allra viktigast och mest spännande och härligt när jag själv läser.
Jag har, när vi spelar in det här, precis sett sista avsnittet av Better Call Saul, en tv-serie som jag är lite besatt av, har varit besatt av nu några år. Vi har ju fått väntat länge på den här sista säsongen. Och jag tänkte just på det här om kvällen när jag såg det allra sista avsnittet. Otroligt berörande, ett storslaget slut på en magnifik berättelse. Och man gråter några timmar efteråt, kan jag säga också. Men där är det ju också verkligen det här som du säger med karaktärerna, för att man tar då Saul Goodman, eller Jimmy McGill som han egentligen då heter i serien, som är då en fiktiv karaktär, och så finns då hans kärlek där också, Kim Wexler till exempel, och alla de här andra som finns med i den serien. Alla de här är fiktiva, och det är ju en ganska skruvad tv-serie på många sätt. Både våldsam och så, men den är ju också humoristisk och liksom, ja, en slags, det finns ju inslag av satir och det finns liksom allt möjligt, samtidigt som det är ett slags thrillerdrama i bakgrunden och allting det här. Och nu ser man, jag har ju liksom sett då andras, omvärldens reaktioner också på det här sista avsnittet, inte bara mina. Och där ser man verkligen det här, det är en hel värld som har levt sig in i de här fiktiva karaktärerna så otroligt långt, om man säger så. Så att nu när vi har sett det sista avsnittet, så är det liksom en, det är ju en sorg på riktigt. Liksom, det är en verklig sorg av att nu har vi sagt adjö och de här kommer inte att dyka upp någon mer gång i vårt liv. Mm. Och det är otroligt att berättelsen har den makten.
Mm. Visst. Jo, men så är det ju. Och de kommer så nära. Det blir som vänner. Alltså, de kommer ju in så väldigt in igen som man sitter hemma och läser. De är ju med dig i ditt sovrum eller ditt vardagsrum eller var man nu befinner sig.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, jag tänker också, apropå att vi har 10 år eller fler i författarbranschen, författaryrket, både du och jag. Och jag ska faktiskt under hösten försöka sammanfatta mina insikter, lärdomar, om jag nu har några sådana, från de här 10 åren i någon slags text eller vad det blir under hösten här. Så jag tänker liksom, du som har ungefär lika många år, även om du har varit mer produktiv än mig, Frida. Vad har du för insikter eller lärdomar som du känner att du tar med dig från de här första 10+ åren?
Jag tror att det allra, allra viktigaste, det jag har landat i, det är att man måste skriva det som man vill, som man har lust att skriva, som man tycker känns kul. Att det är väldigt lätt att stirra sig blind på, okej, vilken genre det är. Passar mig bäst eller vad kan sälja bäst eller vad tror jag att läsarna vill ha, och det funkar aldrig för mig i alla fall, utan, och alltid när jag då hamnar i situationen när jag måste göra val eller jag tycker att det känns tråkigt eller jobbigt, du vet, man kanske sitter och fastnar i sitt manus, att då försöker jag gå tillbaka till och tänka, men vad är det jag vill göra, vad är det egentligen jag vill berätta, vad är det som jag vill att andra människor ska förstå eller känna, och att liksom hitta glädjen i det. Att hela tiden då backa tillbaka och säga, vad är roligt, vad mår jag bra av, vad vill jag berätta? Och att hitta den glädjen, det är jätteviktigt för mig. Sen är det ju naturligtvis sådana här klassiska saker som att det här är ett jobb. Man måste ta sig själv på allvar. Har man en skrivdröm eller vill man skriva en speciell bok så måste man göra jobbet. Det handlar verkligen om att sätta sig framför datorn varje dag, de timmarna man kan få ihop, och prioritera skrivtid. Det är ju otroligt viktigt, för annars blir det ingen bok.
Nej.
Och kanske också att våga lita på sin magkänsla, våga lita på sig själv och att inte känna så mycket stress över vad andra tycker. Det är ju lätt att säga, det är otroligt svårt, men att försöka tänka att jag skriver för mig själv, att jag tycker det här är bra, och jag skriver för dem som tycker om mina böcker. Jag skriver inte för dem som inte gör det, utan jag skriver för dem som tycker om det. Och att det är där man ska lägga sitt fokus när man sitter och resonerar med sig själv i sin ensamhet.
Ja. Ja, bra insikter. De tar jag med mig. Jag tror att vi ligger ganska nära varandra, du och jag, i vad vi har för lärdomar och idéer om den här branschen och det här yrket efter de här åren. Du, vi ska ju snart släppa iväg dig, Frida. Du har ju såklart massor att göra nu när det kommer en ny bok, Svartfågel. Men vi har ju de här stående punkterna alltid, när jag kommer ihåg dem. Ibland det har hänt att jag har samtalat med gäster och sen glömt bort dem. Men jag ska komma ihåg dem nu. Den första punkten är då stundens soundtrack. Mm. Där vi helt enkelt vill höra vad Frida Skybäck lyssnar på. Något låttips från dig just nu.
Ja, mitt stundens soundtrack är en låt som heter Fast Car av Tracy Chapman.
Ja, just det.
Ja, har du
en
hört
klassiker.
Den?
En klassiker.
Ja, alltså, den är så underbar. Jag älskar den låten så mycket. Den är så fin. Och det finns så mycket känslor i den. Så mycket mörker. Det handlar ju om samma tema som Svartfågel. Fattigdom, saker som går i arv. De här strukturerna som man inte riktigt kan bryta sig fri från. Och jag tycker väldigt mycket om då, av förklarliga skäl, låtar som berättar en historia. För Fast Car är ju som en liten novell. Så att den är fantastisk och den ger mig väldigt mycket inspiration när jag lyssnar på den.
Just det, jag har nästan glömt henne, men hon var ju, eller är, en otroligt stark storyteller så verkligen i sitt låtskapande.
Ja, absolut.
Ja, den var en gammal favorit. Jag har nog slarvat bort den på senare tid i mina Spotify-listor. Men jag kommer ihåg att jag och min kompis Mia lyssnade väldigt mycket på den tiden. Man lyssnade på hela CD-skivor, album, ja. Så var den med. Ja. Du, så har vi ju fiktiva fikat förstås. Ja. Och det är ju alltid roligt att fråga just författarna de gästar podden om fiktiva fikat. För de har ju liksom lite större fantasier ibland än andra gäster. Så vem vill du bjuda till fiktiva fikat?
Ja, jag tyckte det här var svårt naturligtvis, för det är så många jag skulle vilja träffa, så många, framförallt författare. Tänk att få prata med systrarna Bronte eller Sylvia Plath eller Hemingway. Det finns mängder av, när jag verkligen tänkte efter så landade jag i att jag så gärna hade velat bjuda Stephen King på fika och få sitta ner med honom, för han är ju en otrolig berättare. Alltså, han är ju helt enastående. Och det hade varit så spännande att få höra honom berätta om hur han hittar sina idéer, var inspirationen kommer ifrån och hur han tänker kring berättande och hur han bygger sina historier. För han är ju väldigt, väldigt duktig på det. Så det, honom hade jag valt, och sen så hade jag bjudit på dammsugare.
Mm-hmm.
Och det är så här favoritkaka som jag var besatt av när jag var yngre och ätit många dammsugare i mina dagar. Och framförallt så är det också en ganska rolig kaka tycker jag. Jag har ju min man kommer från Mexiko. Och det är en sån kaka som när vi har mexikansk släkt på besök, tycker de att det är så gott. Och det är så ovanligt och annorlunda och konstigt, den här lilla gröna tuben som man äter. Så att jag hade bjudit honom på dammsugare och te då, för jag är en stor tedrickare. Så det hade varit mysigt.
Helt perfekt, det låter väldigt mysigt. Det fiktiva fikat hänger jag, precis som alla fiktiva fikor, med på. Vi säger väl så.
Varmt välkommen.
Stort tack Frida för att du var med i podden Elin möter.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var superroligt att sitta och prata med dig. Jag hade kunnat fortsätta, tänker jag.
Det kommer vi nog att göra någon annan gång, känner jag. Vi har massor att prata om kvar.
Det är nästan så att jag blir lite sugen på att vara dammsugare och på att läsa hennes nya bok som alltså heter Svartfågel.
Mm. Precis, den har kommit ut nu. Jag har inte hunnit läsa den än. Men jag vet att hon har haft flera releaser. Man kan följa henne på Instagram om man är intresserad av att veta var hon dyker upp härnäst. Jag är rätt säker på att hon ska på bokmässan också.
Ja, har ni stämt träff?
Nej, det har vi inte gjort, men jag tyckte att jag såg att hon var med på några olika seminarier där.
Jag har inte läst Svartfågel alltså, men någonting som jag har läst är att jag har hållit fast vid en sommartradition och läst en tidigare poddgäst. För Denise Rudberg har ju kommit ut med sin fjärde del i serien Kontrahenterna. Den heter Den fjärde doktrinen och handlar om kodknäckarkvinnorna på Östermalm under andra världskriget. Lite spännande verklighetsflykt med historisk anknytning. Bra att försvinna några timmar i, tycker jag. Och samtalet med Denise Rudberg går ju naturligtvis höra. Det var ett tag sedan du mötte henne, men det är fortfarande intressant.
Ja, det börjar ju bli några olika gäster, några olika poddens polare som vi har mött under de här senaste åren. Och vi har ju massor av bra gäster framöver också. Jag har ju faktiskt redan bandat några av dem som vi kommer att släppa under hösten. Det blir roligt och bra. Jag var uppe tidigt i morse bland annat och bandade en gäst. Och när vi ändå är inne då på poddens polare så är det ju fler än Denise Rudberg som har gjort saker sedan vi träffade dem. Bland annat så har sportjournalisten och tv-profilen Ida Björnstad tillsammans med Marie Oskarsson kommit med den andra boken för unga om hockeyspelaren Bill i Björnbyns IK. Och så har jag sett att två av våra tidigare poddgäster, de är med i Fångarna på fortet den här säsongen. Det släpps ett avsnitt i taget på C-more, tror jag. Det är alltså Dogge Doggelito och OS-guldmedaljören och utförsåkaren Sara Hector som är med och tävlar där. Dogge Doggelito har dessutom fått Cornelis Vreeswijk-stipendiet nu under sensommaren, så vi får väl gratulera Dogge till det.
Ja, grattis Dogge. Skulle du vilja vara med i Fångarna på fortet, Elin?
Nej. Det var väl någon som bröt fötterna. Det är det jag alltid tänker på när jag tänker på Fångarna på fortet. Hon åkte i någon sån där tunnel, va, på utsidan, och så ja, bröt hon väl fötterna när hon landade. Och det är det jag tänker på varje gång. Det är alltså det är ju liksom, ja, jag har inte sett Fångarna på fortet massa år, men ja, det är det jag tänker på. Annars, ja, det skulle kanske... Jag kanske skulle gilla det om det var lite såna här kluriga gåtor eller sådär. Det skulle vara roligare.
Ja, just det. Ja. Men avsnitten med alla våra tidigare gäster, de finns ju alltså att lyssna på. Men jag tror också att du har några stundens soundtrack att bjuda på, va?
Men att jag har, Anneli. Det här börjar nästan låta som Sveriges Radio nu.
Ja, förlåt. Känner du det? Ett återfall. Ja,
nej, men det går bra. Det funkar det med. Alltså jag tänker då så här, vi lägger sommaren bakom oss. Du har lite så där ny årstidsblues, kan man kalla det för det?
Absolut.
Ja.
Absolut.
Men jag tänker då någonting som var härligt och som får symbolisera sommarens stundens soundtrack och som jag firade snudd på generande länge. Det var ju Englands seger pokal i fotbolls-EM. Jag la flera veckor faktiskt efter finalen på att
men
se...
Men du, helt ärligt, hade du blivit lika glad om Sverige hade vunnit? Helt ärligt nu.
Alltså, du, alltså vi sa ju... Nej,
svara
jag.
På frågan.
Nej, ja, jag kommer till svaret, men lugna dig.
jag är lite varutfrågning här.
Ja, jag hör det. Du har tagit intryck. Nej, men alltså... Vi sa ju, vi gjorde ju ett poddavsnitt med fotbollstema i somras och då sa ju jag att jag skulle vara blågul under hela mästerskapet och sådär.
Hur gick
det gick så där med det eftersom jag fick lite dålig feeling från början och det såg inte 100% ut och så. Och sen har jag ju liksom, jag håller ju i smyg alltid på England. Ja. Och det är ju generande i sig. Och det är det här med min upplossande anglofili, du vet, hela den grejen. Så att jag tyckte ju till slut att det kändes ganska skönt när jag helt skamlöst kunde hålla på England och dras med i hela den här festen. Och, ja.
Och det där så avsnittet det. Kan vi väl kanske glömma, för jag höll ju lite på Norge.
Ja, exakt. Så vi var fel ute båda. Men fotbollen kom hem. Och Sweet Caroline hörde vi i alla högtalare. Sweet Caroline då är stundens soundtrack för den här sommaren. Och för att jag i flera veckor efter finalen tittade på generande många klipp. Dels från finalen. Dels från firanden runt om i England och spelarnas eget firande. Jag såg ett väldigt roligt klipp med en utfästad Lucy Brown bland annat. Hon hade den väldigt underliga kombon av ett pärlhalsband, så som den engelska drottningen,
ja.
Och ett par gigantiska neonsolglasögon som hon vägrade ta av sig i tv-intervjun. Eftersom hon var så bakis.
Ja.
Så det var väldigt roligt. Sweet Caroline, det får bli då sommarens stundens soundtrack. Och så
men
tänker
du,
jag att vi ska
vet du vad mitt är då? Vet du vad mitt är då? Jag fick ju äntligen träffa en gammal bekant. Eller kanske inte. Men jag och många med mig såg ju Lasse Winnerbäck i sommar. Mm. Jag såg honom på Storskyran. Jag vill lägga till hela den låtlistan på stundens soundtrack. Kan jag få det?
Nej, det funkar inte. Men du får välja en Winnerbäck-låt.
Bara en.
Ja. Stundens soundtrack. En låt. Är du kvar, eller?
Jag sitter och går igenom alla låtar, vilken jag ska välja. Nej, jag kan inte välja. Ta ditt höst istället då.
Du kanske kan återkomma i den här frågan då. Ja, det är det man ska säga när man inte kan svara på journalisters frågor. Det är så mediaträning går till. Då säger de alltid att ja, men då kan du ska be om att få återkomma.
Ja, jag ber att få återkomma i frågan när jag har...
När du har satt dig ner och sett över dina rutiner.
Ja, just det.
Ja, då återkommer du i Winnerbäck-frågan. Det blir perfekt.
Ja, och du tar oss in i hösten med...
Nu tar jag oss in i hösten. Och nu blir det lite grann... Det blir lite pretto-fest med tant Elin här. Men alltså, jag har ju då... Jag vill lägga till låten Light of Love med Florence and the Machine. Florence and the Machine, makalös bra för tillfället. Best of British får man väl säga. Otroligt bra. Det är liksom snyggt och det är vackert och coolt och konstnärligt. Och ja. Och sen så är det så att med den här texten just till den här låten, Light of Love, så påminner den mig om en favoritdikt som jag har också. Får man hålla sig med sådana och fortfarande räknas som cool, Anneli?
Ja, ja, absolut. Det bestämmer man själv. Låt höra denna favoritdikt.
För annars minns jag att det var en producent som i midsommaravsnittet sportade en gammal pjäs som sin favorit. Så att jag tycker att en liten dikt kan man kanske få in i podden.
Okej, vi kör dikt. Ja.
Do not go gentle into that good night. Det är ju av då Dylan Thomas. Det är ju den dikten som har de här textraderna med rage, rage against the dying of the light. Och det här att man har livet och man slåss för sitt liv och för att leva ett stort och modigt liv. Som vi ska göra nu i höst, Anneli. Mm. Till den allra sista stunden innan man går in i den eviga vilan. Det finns en jättefin version av den här framförd, eller läst, eller hur man ska se det, av Michael Sheen på YouTube om man vill ryckas med riktigt av den här dikten. Så det är väl det, va? Det är nu vi lever, Anneli. Det är den här hösten som vi ska leva stort och modigt och äventyrligt. Och sen ska vi någon gång långt, långt fram vara döda i eviga tider. Men först den här hösten 2022.
Jag vet inte ens hur jag ska kommentera det där. Jag får nog återkomma om det också.
Det ser ut lite som att du har sjunkit ner i den där fåtöljen du sitter i. Men,
jag vet inte vad...
Det jag var försöker rycka upp oss hela tiden.
Ja, jag kände att det blev ännu mer vemodigt nu. Men en dikt tar vi med oss i podden. Och jag säger på återhörande tack så mycket till dig som lyssnar.
Och jag säger väl puss och kram. Nu när jag är helt smittfri från covid sen länge och har luktsinne och smaksinne tillbaka.
Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framför den.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.